Nu ska vi höra andra delen av ett möte med Noor Banam, aktiv i Svensk-Irakiska solidaritetskommittén. Och det var ett möte arrangerat utav TUF, Tyresö, U-lands och fredsförening.
På vad sätt har den här treåriga Syrienkonflikten påverkat Irak då?
Den har påverkat Irak på så sätt att nu är det omvända roller. För tidigare irakerna var flyktingar i Syrien. Mm. Nu är det massvis flyktingar som flyttar till Irak, speciellt i norra delen. Jag är i Erbil minst 2 gånger per år eftersom vi organiserar våra CISC-workshop där. Och så råkade träffa en som jobbar med Migrationsverket och så berättade han att de jobbar nästan dygnet runt för att få in alla syriska flyktingar. För det är en hel del flyktingläger. Men de som har pengar, de som flyttade först, de har redan, de är väldigt entreprenörer i Syrien. De har redan lyckats etablera sig. Det finns massor med syriska restauranger och sånt. Liksom. De jobbar här och där. På det hotellet vi bodde fanns det en kille och en kvinna redan från Syrien. Liksom. Men jag tror inte att det kommer arbetstillfällen att räcka åt alla ändå. Det är långt ifrån. Liksom. Så på det sättet att syrierna är flyktingar i Irak nu. Och tyvärr, irakiska staten, de ville inte ta emot syriska flyktingar. Malik själv har varit flykting i Syrien. Mm. Och ville han inte ta
emot. Malik är
statsminister. Statsminister. Och däremot Kurdistan, norra Irak, de tar emot jättemånga. De finns även i Jordanien, överallt nu. I Sverige.
Mm. Jag bara hoppa lite här. Mm. Du nämnde förut i början på att det är val i april nu i Irak. Mm. Vad röstar man på nu? Är det för att få fram en ny president eller är det,
ja, det är parlament? Parlamentet ja. Inklusive statsminister, för det är han som styr landet. Liksom. President okay. är symbolisk.
Ja.
Han har symbolisk makt.
Är det sönerna då som blir dominerande då? Eller har man någon alltså balans
det är, där? Det är väldigt konstigt. Jag vet inte om ni kommer ihåg senaste parlamentsval i Irak. Var det Irak kom in i Guinness... Heter det Guinness-boken? Eller vad heter det?
Guinness.
Guinness-boken.
Guinness-rekordbok.
Ja, exakt. För det var den största perioden som ett land i historien inte hade regering. För de bråkade efter valet minst 6-10 månader. För El-Maliki ville inte lämna ifrån sig makten. Han hade inte vunnit. Och det är liksom det här maskopi. Vissa partier går i maskopi med varandra för att de ska vinna. Och sen när de vinner, vem ska bli presidenten? Vem ska ta makten? 10 månader hade vi ingen stat. För de kunde inte komma överens. Till sist den ena gav upp och så Maliki fortsatte. Och nu vill han sitta tredje perioden. Har ni hört? Var finns det så att man sitter tre perioder? Liksom?
Vad finns det för partier? Är det ett sunni och ett shia parti? Alltså? Är det så?
Ett sunni, shia, religiöst, icke-religiöst och sådana här. Liksom. Så
det finns det liksom icke-religiösa partier som inte är bunden till sunna?
Ja, det finns det. Fast i verkligheten är de också troende och så måste komma överens med någon för att vinna mer röster.
Men det finns partier som alltså både sunna och shia röstar på?
Ja.
Ja, det är alltså.
Ja. Förhoppningsvis, om de tänker. Om de tänker inte bara religiöst eller följer bara en religiös ledare.
Men de här alltså, sunna och shia, det är de som har majoriteten, de partierna som är helt religiösa?
Det är det. Det är det.
Men statsminister Maliki, han är ju shia, va? Det är flera shiiter än sunniter i Irak, eller hur?
Det är det. Ja. Mm, det är det. Det största. Det är det. Fast genom tiderna har det alltid varit sunniter som har haft statliga makten. Mm. Liksom.
Typ Saddam.
Typ Saddam, ja. Mm.
Kanske det man tänker i det här är ju liksom vilken Nej, det är ju makten man stöder. Då tänker jag som fredsförening. Man hör ju om all vapenexport och sånt här. Hur, om alla förser sig här nu med vapen för någon. Vi är tydligen så snälla så vi ger dem också vapen på alla möjliga sätt. Ja. Och till vilken grund? Det är väl samma sak där, girighet och pengar och så vidare. Hur påverkar det så att säga? De köper sig, de som kan då köper vapen utifrån och vi levererar snällt.
Det finns olika maktpositioner. Vi har Iran som ställer och styr Irak och har sina anhängare som de försörjer med vapen och sånt. Vi har Saudi som vill ta positionerna nu i arabvärlden. Vi har Dubai och Abu Dhabi som hatar Saudi och vill ha... Så de här länderna, de har ju pengar. De har mycket pengar, så de får sälja sina anhängare med allt möjligt, vapen och sådär, för att fördjupa krisen. Det finns många som lyssnar på vad Iran säger, eftersom det är högsta ledarna att sitta där, tycker de. Och då är det Iran som ska styra över Iraks folket, typ. Så det finns väldigt många sådana här. Min personliga åsikt är ju så länge det finns fabriker som tillverkar vapen, så länge det finns folk som utvecklar vapen, kommer krig alltid att finnas.
Ja.
Och då måste de hitta punkter. Löser man problemet, vilket är en dröm i arabvärlden, då kommer de att hitta andra punkter. Det finns ju Afrika, det finns, jag menar, vi kan inte glömma Jugoslavien, vad som hände där. Plötsligt blev det där också muslimer och kristna och dödandet. Och så länge det finns folk som tjänar pengar på det, så kommer det alltid att finnas punkter där folk dör.
Minns vad vi hoppades när det kalla kriget upphörde mellan väst och öst för sådär 20 år sedan. NATO kom ju till för att bekämpa kommunismen. Och när den försvann i Östeuropa tänkte man, nu blir det nedrustning.
Mm. Trodde man, ja.
Trodde man.
Ja.
Hoppades man. Det kom, och plötsligt kom det här
kriget till och med till Europa. Hotet. Ja, kom till kriget till och med till Europa, jag menar. Ja. Det kommer aldrig att ta slut tyvärr. Men sen i utvecklade länder i Afrika, i Asien, liksom, det finns väldigt många storskala folk som inte är utbildade. Det räcker inte att man kan läsa och skriva. Och då blir det att man liksom har inte egna åsikter. Jag menar alla de här fatua döda, han eller hon som skrev någonting. De har inte ens läst de här böckerna. De har inte sett filmerna. Men liksom de bara följer någon som säger någonting. Och nu hittar de fatua till höger och vänster liksom på allt. Och så ska de lägga sig även i sovrummet, i sängen, hur man ska göra och inte göra liksom. Och folk lyssnar och tar det på allvar liksom. Så man ska inte ha så stora förväntningar. Och det hänger på mig och på vi andra som tror att vi kanske kan lite bättre för att göra det vad vi kan. Och det kanske inte räcker åt långt ifrån det räcker. Vi har ingen makt, vi har inga pengar för att hjälpa folk. Och då hjälper vi genom mitt arbete med Cisco och försöka utbilda de kvinnor som vi kommer åt. 5, 10, 20 kvinnor åt gången.
Du ska få kaffe om 10 minuter. Jag stressar inte alls, Lisa. Men kan du inte berätta någonting positivt nu? Barnbiblioteken.
Jag en kollade. Fråga först och sen tar vi barnbiblioteken.
Ja, jag var inne på samma fråga, fast lite bredare kanske, om biståndet nu. Det generellt sett det man försöker hjälpa Irak med. Liksom, vad är det för typ av organisationer? Och hur lyckas man i arbetet med det?
Det finns en hel del NGOs och hjälporganisationen, börjar med SIDA och sånt. Det finns organisationer från England har jag träffat människor. Det finns folk som vill jobba och hjälpa till liksom. för att tala om och hjälpa till liksom, när amerikanerna kom in, det är miljarder pengar som man avsatte för att hjälpa Irak och återuppbyggande. Kanske en tiondel kom till irakisk befolkningssnitt. Allt annat hamnade, börja med amerikanerna själva. Halva hamnade där, en tredjedel här, 20:e del hos entreprenören och liksom till sist liksom en skola. Kan de inte återbygga en skola och köpa nya bänkar och, medan man har liksom avsatt 100 000 miljoner dollar för en skola. Lyckades inte bygga det, efter 6 månader la man ner projektet. Men det finns som tur, det finns många mänskliga organisationer liksom. Jag kan inte alla namn, men vi är ett exempel av dem liksom, som jag nämnde. Vi är bara 7 kvinnor som jobbar med de här 2 barnbiblioteken. Den ena startades 2005 och den andra startades 2006. Och de är verkligen en sån här ljuspunkt, en oas i det här kaoset. 2004 åkte jag med och hjälpte till att bära. Vi köpte, jag var inte med sist den tiden. Jag hade annat. Jag sa, om jag engagerar mig så ska jag ge 100%, 110%. Och då hade jag inte tid. Men de frågade om jag kunde hjälpa till att bära böcker. 20 kilo böcker, det är för tungt att skicka. Det kostar mycket. Så, nej, inte 20. Det var, vi tog 20 kilo per person. Vi åkte 3. Vi dödade hennes mamma och jag, 60 kilo böcker tog vi med oss. Det var billigare att flyga än att stoppa alla böcker istället för reseväska. Väldigt väl besökta biblioteken. Både kvinnor, tjejer och killar är välkomna, olika åldrar. I Sadr City har man valt att jobba med förskolebarn. 5-6 med de här barn som ska börja skolan. För skolbarn kommer inte, de är i skolan. Och då är biblioteket tom. Då valde man att jobba med förskolebarn. Och då lär man dem liksom bokstäverna. De skriver sina namn, läsa, räkna lite grann. Och nu är det från 2006, nu kan man prata statistik. De barn som har gått den här biblioteket, de får mycket bättre betyg i skolan. För de har lärt sig disciplin, de har lärt sig, än de barn som inte har gått det här biblioteket. Jag var där med vår nuvarande ordförande Maria Niel i mars 2012, och vi besökte bägge biblioteken. Och utan att överdriva, medan vi var en hel dag på Sadr City bibliotek, var det minst 4-5 mammor som knackade på dörren med deras ungar som ville registrera i biblioteket. Men det finns inte utrymme. Det finns ett litet hus, begränsat hus. Så man kan inte ta hur många barn som helst. Liksom. Och ändå väldigt tät. Liksom. Det är två rum och så sitter typ 30-35 i varje rum. Liksom. De har delat för att, och sen finns gemensamt innergård som man kan gå ut och leka och göra saker och ting tillsammans. Det går inte att ta emot alla barn. Dessutom har de varit tvungna att flytta hela tiden på grund av olika omständigheter. Huset förstörs. Det senaste var det här regnet. Det översvämmades biblioteket. Så då hittade de ett annat hus. Och eftersom jag nämnde att Sadr City är väldigt stor, så nu har de flyttat minst 6-7 gånger. Och när de byter område inom Sadr City, då kommer barnet från det gamla området och så kommer de nya också. Och därför var de tvungna nu, de som jobbar där, och bestämmer att liksom, vi tar bara förskolebarn ett år, sen kommer nästa kul. Mm. Alltså, för man kan inte ta emot alla. Hade vi råd hade vi kunnat öppna minst 10 bibliotek till just i Sadr City. Liksom. Nackdelen måste jag säga, ni känner till det här liksom, när man tar bistånd från svenska organisationers sida och forums sida, att projektet måste bära upp sig. Och projektet måste bära upp sig efter 5 år. Mm. Finns en sån här regel. Och hur ska biblioteken bära upp sig när vi inte ens tar medlemsavgift från dem? Och därför försöker vi kämpar varje år, plus att om vi får 100 000 kronor som bidrag, då måste vi bidra med 10% som egen insats. Därför nämnde det här med second hand och allt möjligt. Och vi är bara sju kvinnor. Tre av oss har heltidsjobb, fyra av oss har heltidsjobb. En flyttade tillbaka till Sverige nu. Hon bodde i Indien ett år med två små barn och doktorera och sådär. Och Anita Lillborn som är pensionerad, 74 år liksom. Så jag tycker egentligen vi gör ett heroiskt jobb. Sju kvinnor, och man måste klappa sig själv på axeln. Men det tar så mycket på kraften också, för man tänker hela tiden. Förutom allt annat liksom. Som man, men det, man känner, när man ger, man får tillbaka. När vi träffade de här barnen, när vi var där nere. Alltså hjärtat blir så här stor alltså. Och då vet man att man gör det här lilla som man kan.
Är det hundratals barn som går den här?
Du menar i...
Flera hundra barn nu?
Alltså genom åren?
Ja.
Ja, till och med det som är roligt i den andra biblioteken som startade 2005. När vi var där och kollade, då var det tonåringen som stod där och hjälpte till de här små barnen. De var små när biblioteket startade. Nu är de där som ungdomsledare och hjälper till. Och det är glädjande liksom, det har man lyckats med.
Och det kommer folk från olika
för det är
alla möjliga religioner. Och...
Ja, för egentligen vår långsiktiga mål är ju inte bara barnen. Långsiktiga mål är att nå till föräldrarna och upplysa om kvinnofrågor och barnfrågor. Så vi organiserar och de organiserar jättemycket seminarier där också med experter. Som tar upp kvinnofrågor och mänskliga rättigheter och barns rättigheter. Och så i Sadr City bibliotek finns en advokat som frivilligt kommer varje vecka, kvinnlig advokat, varje onsdag. Tar emot kvinnor som har problem. Så hon hjälper dem i domstolen och så. Så via de här biblioteken är det ett forum, samhällsforum, som vi vill nå till de vuxna. Och därför de här workshopen som vi organiserar minst två workshop varje år. Vi har koncentrerat oss på barnfrågor och kvinnofrågor och konfliktlösning, fredlig konfliktlösning. Men nu den som vi håller på att organisera nu, och vet ni hur mycket tid det tar att organisera workshop också liksom. Tänk bara liksom hitta hotell och boka biljetter och till alla och organisera program och hitta föreläsare och bjuda föreläsare från Egypten och från Palestina och fixa med visum hit och visum dit, allt det här. Nu håller vi på och med en workshop till unga ledare har vi tänkt. Och då liksom idén fick vi när vi stod där i biblioteket och såg de här ungdomarna. För då ska vi satsa på nästa generation. Jag menar, min generation det är kanske kört. Men om man vill förändra så har vi ungdomar.
Mm.
Så det är de vad vi tänker på. Och nu ska vi ha en workshop för ungdomar. Alltså för att utbilda dem till framtida ledare.
Hur ser makthavarna på er verksamhet då? Så?
Det som är roligt, det är ingen som hjälper till finansiellt. Där borta. Fast hela staten, alla känner till våra bibliotek. I Bagdad har varit arabisk kulturstad 2013. Borgmästare skulle hålla tal och berätta om kulturhuvudstad och bland annat slå sig på bröstet. Och vi har de här två barnbiblioteken, säger han. Så han läste. Står kvinnor från IVL, Irakisk Women League, liksom, och sa de nej. Alltså, de känner till att det finns den här verksamheten, för det finns inga liknande än så länge där borta. Mm. Och så, men de hjälper till, alltså de här barnen ställer upp när det finns kultur eller en evenemang också. De spelar teater, de sjunger, så det är vad de får hjälp med, typ transport. De fixar buss och sådär för att de ska kunna uppträda. det är på den nivån, men det finns ingen finansiell hjälp. Väldigt välbesökta biblioteken av journalister, och för det är ofta liksom man vill intervjua folk som jobbar där och barn. Och Radiohjälpen gjorde ett 3-minuters program också, Pippi i Bagdad, Pippi Långstrump i Bagdad. Mm.
Men innan ni kom dit, fanns det inga bibliotek i Bagdad?
Nej, jag menar på den formen som vi, till barn, nej. Nej, det, som bibliotek fanns, men inte till barn. Liksom.
Till vuxna sådär som...
Det fanns, det är normalt. Men just den här att liksom barn får komma och läsa och lära sig dator, och lära sig sjunga eller rita och allt är gratis, den finns.
Och lära sig med en Pippi Långstrump, den fantastiska svenska flickan.
Ja, och hon är favorit hos alla barn förstås, när man frågar, vem gillar du? Pippi! Fast den heter Jinan på arabiska. Alltså. Man ändrar namn liksom.
Faktum är att det första biståndet Tuff överhuvudtaget finansierade, det var för drygt 40 år sedan. Och det var ett av de där hundratals indiska projekten vi har jobbat med. Och det var ett bibliotek med det stolta namnet Tuff Library and Reading Hall. Mm. Och det fanns i alla fall kvar när vi var där för 10 år sedan med 5-6 tusen böcker.
Mm.
Faktum är att Tuff har bidragit lite grann till Svensk-Irakiska kommitténs fina bibliotek. Jag kollade just idag.
2 gånger.
Ja.
Och det är vi mycket tacksamma för.
20 000 2010 och 4 600 om de går till anledning 2012.
Ja, vi blir så glada varenda krona vi får. Gud. Då liksom minskar bördan det här året, får vi ta nästa år när det kommer.
Vi har styrelsemöte om några dagar, vi får kanske ta upp frågan.
Ja, kanske. Ska jag komma igen eller?
De här, när ni har mer böcker, alltså på arabiska då, var trycks de här i Sverige? Eller?
I Sverige, ja. Alltså det finns en dam, höll jag på att säga, som har fått rättigheter att översätta alla Astrid Lindgrens böcker till arabiska. Och andra barnböcker också. Och de trycks väldigt i samma fina tryck och så där. De kostar jättemycket, de är jättedyra. Så varje gång när vi träffar dem, vi tar någon last med oss liksom, för nya bibliotekböcker där och sådär.
Finns det barnboksförfattare i arabvärlden också? Det måste det finnas. De som skriver barnböcker i arabvärlden.
Alltså i arabvärlden, tyvärr, man behandlar inte barnen som människor. Så man prioriterar inte barnen. Jag har inte läst, måste jag säga, några författare som skriver, arabiska författare som skriver till barn. Och samma sak med skådespelare. Här kan en skådespelare vara hur känd som helst och så göra en barnroll eller till barn. Där är det väldigt kinkigt minsann.
Men när du var barn själv, läste du några böcker då?
Jag började läsa när jag var tonåring. Det var då jag upptäckte att jag hade läst. Jag gillar att läsa och sådär. Nej, det var när jag gick i gymnasiet så startade den skolan som jag gick i bibliotek. Och då ville de att vi ska börja låna böcker och läsa. Och då lånade jag 2 böcker. Och det var, en av böckerna var Uncle Tom. Och jag tog den för jag trodde den här är väldigt enkel bok, för den titeln är väldigt enkel liksom, tänkte jag, den här läser jag som ett barnbok. Satt hela natten och läste hela boken, och det var då jag upptäckte, det är därför jag glömmer aldrig den här boken, upptäckte att jag älskar att läsa böcker när jag var i mellanstadiet.
Jaha, men när du var 7-8 år när du började i skolan?
Det fanns inte det här sättet att stimulera läsandet hos barn.
Men ni lärde ju att läsa då, varje fall, antar jag.
Ja, i skolan.
Ja, och vad läste ni sen?
Läroböcker.
Bara läroböcker?
Det är bara läroböcker. Inget utifrån litteratur eller sånt, nej. Jag tror jag var 11-12 år när det trycktes, det kom ut första ungdomstidning. fanns inget innan. Och nu pratar jag 70-talet. Man behandlar inte barn som personlighet, som en människa. Liksom. De klarar sig under kriget. De klarar sig. Han är så modig, han är så modig, han är inte rädd. Man tänker inte på barns känslor. Hur barn tänker och vad de upplever. Därför vi organiserar de här workshopen också. Alltid pratar vi om. Vi har en i SISK som tur hittade vi. Har vi en barnpsykolog. En ung tjej som fyllde nyligen 30. Så hon är alltid där och föreläser om barn och barnutveckling. Och det var en som... Är de barn till 18? Det var en fråga liksom. Man visste inte det. Är det barn till 18? Det är vuxen. Tjejer börjar... De giftas bort när de är 13 och 14. Så man tänker inte att det upp till 18 är man barn.
Jag tänkte så här att när du berättar att det är ständig kamp och det tar mycket på krafterna. Det är mycket enklare att gå genom livet med skygglappar. Inte se någonting. Det är mycket enklare.
Jag undrar många gånger varför föddes jag inte en sån där som inte bryr sig. Ja.
Vi påverkas ju av medierna också.
Vi hörde den här senaste halvtimmen Nour Bahnam från Svensk-irakiska solidaritetskommittén då hon framträdde på ett TUFF-möte i vintras. Och TUFF har stött kommitténs två barnbibliotek i det väldigt oroliga Bagdad de senaste åren. Nu i vintras med 12 000 kronor.